Hej och välkomna till ännu ett väldigt, väldigt fullspäckat program av Atletico Podcast. Med mig idag har jag mannen, myten, legenden, Niklas Boberg och oraklet, myten, legenden, Zoran Zoric. Mitt namn är Alexander Ivanovski och vi välkomnar er till ännu ett avsnitt av Atletico Podcast. Välkomna gubbar och kille.
Tack, tack.
Välkomna grabbar.
Tack, tack.
Det var ju ett litet tag sedan vi spelade in, så vi kan köra en liten genomgång här på bortsett då från de senaste matcherna. Vi kan ju prata lite tunt om inledningen, bland annat Sevilla-matchen som jag vet Niklas gillar ganska mycket.
Gillar, men det var ju som Zoran sa, det var ju tungt redan han var. Dagen efter på Eurotalk fick sitta där och försvara 1-1 matchen där. Vi mer eller mindre gav bort 3 poäng. När Jean Fran drog han i tröjan så den stod liksom rätt ut som ett segel. Mm. Man fick en liten, ja, det var dåligt tagen straff.
Så jävla onödigt faktiskt.
Speciellt om de hade liksom ingenting för heller som oroade Courtois och heller riktigt. Som hotar liksom. Nej, det var tungt tapp.
Vad tycker du om att kunna så?
Intressant bara att säga här att jag kollar på Kanal Plus sändning i spanska Kanal Plus. Mm. Och de har ju sådana här sideline reporter har de.
Ja, precis.
Och tydligen så skriker Burgos under hela andra halvlek att de slår massa långbollar bara. Ofta mot bortre stolpen. Ofta är det Rakitić som slår dem också. Så vi kanske inte minst på deras frisparksvarianter som vi faktiskt gjorde. Vi gjorde mål på en sån frisparksvariant som de brukar göra mål på. Men deras anfallsspel var ju nästan obefintligt om man ska vara helt ärlig här. Och, alltså långbollar i den där stilen och där Jean Fran drar på sig det där gula kortet. Fan, jag kunde inte somna till klockan 3:30, 4:30. Jag var så jävla förbannad. Alltså sjukt onödigt och Det var nästan skrivet i sten att det skulle bli så. Med tanke på att Barca spelar oavgjort mot Levante och Atletico i gyllene läge att gå upp i serieledning här. Nej, surt och jävligt synd faktiskt.
Yes, vi kan ju kolla bak lite också. Vi mötte ju Barcelona 0-0. Någon snabb kommentar om det?
Jag tänkte på ligan och så.
Ja, precis.
Det var ett ställningskrig. Typiskt en toppmatch. Uppskriven, men sen blir det jäkligt låst spel. Två spelstilar som liksom tar ut varandra. Liksom Barcelonas tiki-taka som var mer i sidleden i djupled. Och sen Atleticos har försökt att ställa om snabbt i djupled. Men Messi hade ett bra läge. Courtois gör en jävligt bra räddning på. Men sen Arda Turan hade ett bra läge han också. Men får liksom vid ett harmlöst skott rakt i magen på Valles som inte har några problem att rädda. Så. Få målchanser.
Yes. Malaga mötte vi också. Någon...
Ja, det var en skön 1-0-seger.
Sjukt viktig seger.
Ja, haka på den. Sen var det alltid skönt att slå ut Valencia och Copa del Rey också. Det är nästan klass med Sevilla.
Precis. Men jag känner att vi går till lite mer aktuella matcher. Vi mötte ju Rayo den 26 januari på Campo de Fotboll. Det var Ekas. Atletico vann ju matchen med 2-4 eller 4-2 beroende på hur man vill säga det. Och uppställningen var ju så att Courtois stod i mål och sedan så var det Felipe på vänsterkanten.
Vi får ju börja från höger nu.
Okej, okay. Juan Fran.
Nej, Manquillo var det väl. Juan Fran var ju avstängd.
Ja, just det. Ni får ursäkta mig. Det var ju faktiskt så här att det var Courtois, Manquillo, Miranda, Godin, Felipe. På mittfältet var det Sosa, Koke, Gabi, Arda. Längst fram var det Villa och Diego Costa. Helt rätt. Vad tyckte ni om uppställningen? Var det rätt att ställa upp som Charlie gjorde, sa han?
Framförallt var jag väl kanske, alltså att Manquillo får starta, det är nästan det givet där. Sen så hade jag kanske velat se lite mer kreativ uppställning, men samtidigt så får vi tänka på att vi spelar jävligt bra, jävligt många matcher nu, så så det får man ta i åtanke. Jag är glad över att vissa spelare fick spela från start, exempelvis Sosa, som ja, jag tycker att han gör en jäkligt bra första 30-35 minuter under den här matchen, och på sätt och vis ändå bevisar sig lite grann, en liten del av vad han kan. Så ganska väntad elva ändå. Det var väl bara i stort sett möjligtvis Sosa som var lite av en överraskning, och inte ens där kanske, med tanke på att han tränade dagen innan.
Han Sosa runt här på mittfältet.
Det gjorde han verkligen inte. Jag tycker att han är en bra spelare, alltså, Sosa. En fin spelare framförallt. Verkar ha fysiken också, vilket jag inte trodde först, med tanke på att han inte hade spelat på över en månad innan han kom till Atletico. Han hade inte spelat en enda tävlingsmatch på en hel månad. Så det såg bra ut, tyckte jag. Det såg väldigt bra ut.
En kommentar på det här på uppställningen, det var ju att Kocke skulle ha vilat, men Thiago gick sönder på uppvärmningen, eller kände av någonting.
Mm.
Ja. Så Kocke skulle egentligen... Skocke skulle ju spela. Man fick ta plats där på centrala mittfält i alla fall bredvid Gabi då.
Det är bättre att vila honom i det där läget om man är skadad, så att han inte drar upp den ännu mer. Men det gör ju Cholo i stort sett varje gång Atletico spelar, och någon spelare är lite halvskadad, inte kan gå för 100. Så länge det inte är final så kan de få vila, kan de få återhämta sig på ett riktigt bra sätt.
Annars, vad ni får tänka om matchen rent spelmässigt? Du får ordet, Niklas.
Jag fick lov att titta på första halvleken mot till, tror jag. För jag var på jobbet, så jag missade den där livesändningen. Men så jag såg live där det var i slutet av andra halvlek, och det var bedrövligt. Men sen såg liksom hela matchen, då fick jag ett annat intryck, och det var att första halvlek är vi spelar med bra. Ta hand om Rayos intensiva press på ett helt annat sätt än han gör i andra halvlek. Det är liksom, det är två sidor av det myntet som man... Det är svårt att liksom se det där, att vi... De gör det bra första, men sen går de ner sig liksom andra. De backar liksom hem när de har den där 3-1-ledningen. Låter mindre Rayos över matchen. Och sen har vi tur som kommer. Vi får det 4-1 målet också. De hade liksom... De hade sina chanser att komma in i matchen, men Atletico var ju vassare från förmån. Det som avgör till slut.
Sören, har du någon kommentar?
Framförallt i första 30-35 minuterna. Det där pressspelet som vi satte igång från första början var... det var briljant, tyckte jag. Och det är alla som deltar. Jag tyckte att Arda var kanske, och Via kanske var referenterna i det där pressspelet, för att... Varje gång Rayo försökte ta bollen ur egen backlinje och från målvakten, för det visste vi på förhand att de skulle göra. Rayo byter inte spelstil, de bryr sig inte ett dugg om vilka de möter. Paco Gemes spelar på ett sätt, och han bryr sig inte ett dugg om vilka det är som står på den andra sidan av banan. Så att de satte in den där pressen var ganska väntad, men att Via och Arda, de var, jag tyckte de var riktigt, riktigt jävla bra i pressspelet. Och det är det som är det som ger första målet också, där de slarvar helt enkelt i uppspelsfasen, och där Costa snor bollen och Costa spelar bollen tillbaka till Via, och Via kan göra det målet i öppet mål. Sen 2-0 gör vi ett bra tillfälle, speciellt då Manquillo drar på sig den där helt onödiga straffen som är 50, alltså med 70% klantigt och 30% otur, skulle jag vilja kvalificerade som. Och på något sätt så tror jag att vi känner att vi har matchen där. Men så gör de 2-1, och direkt efter att de gör 2-1 så gör vi 3-1. Och det är de här snabba replikerna, det är pressspelet, och det är framförallt att vi sen gör även fjärde målet som gör att Rayo helt enkelt inte kommer i fatt och inte har någon riktig möjlighet att komma tillbaka in i matchen. Sen så har de sina målchanser, de har bättre spel än Atletico i andra halvlek, vilket är lite naturligt med tanke på att det hände en del förändringar i den här backlinjen. Det fanns en del förändringar på mittfältet. Det kom in en del ja, spelare som säkerligen fick direktiv. Thiago gick ju skadad. Oliver fick också kliva av skadad. Så det förändras ganska mycket inom väldigt kort tidsperiod under matchen, vilket i sin tur antagligen bidrar till att det blir lite hönsgård emellanåt. Men det ska vara tur att, det är tur att det är Rayo vi möter, att det inte är det bättre lag vi möter. Bra tid också att möta Rayo, med tanke på att vi verkligen behövde en match där lite lättare motstånd, där vi inte behöver ta ut oss i 90 minuter. För sen väntade ju Athletic någon dag senare.
Helt rätt analysaren. Tre spelare, du nämnde här David Villa och Gabby, vad det var? Du nämnde i pressspelet som var duktiga.
Arda Turan tyckte
Arda jag var... och Villa. Du nämnde Arda och Villa, var det någon annan som du även tyckte var bra i matchen?
Alltså när man kollar på matchen som helhet kan jag säga så här. Sosa tycker jag är en riktigt bra första halvlek, första 30-35 minuter. Jag tycker att Arda bidrar med något den här gången i form av mål. Och det är väldigt viktigt med tanke på att Diego Costa är inne i en liten svacka målmässigt, även om han är spelmässigt helt okej och bidrar med mycket i den delen av spelet. Sen så Vias pressspel, inget snack om, väldigt bra, och vi kan också göra mål. Gabi som vanligt, kapten, jäkligt bra spelare, och Courtois i mål som gör ett par, ja, tre, fyra faktiskt räddningar, inte bara ett par, som gör att Rayo inte kommer närmare, och på så sätt kan vi vinna matchen.
Ja, det enda som jag tillägger är Filipe, som jag tyckte också var bra. Annars har du ju nämnt alla spelare.
Men jag får inte nämna Filipe. Jag får inte nämna Filipe för att alla vet att jag älskar Filipe. Det är som att Ali ska nämna typ Oliver Torres, eller Jukka ska nämna Mario Suarez. Det är förbjudet, så därför inte, han är alltid bäst. Sorry grabbar.
Men Oliver lät bäst i matchen mot Rayo, tyckte jag i alla fall.
Ja, speciellt med fyra minuterna som jag gjorde. Riktigt
var det ens fyra? Var det inte typ en och en halv?
Ja, två minuter tror jag räckte. Men han såg jävla konstigt ut, han fick skada i alla fall.
Hur fan orsakade han den? Jag fattar fortfarande.
Alltså han drog ju i Rayo-spelaren.
Det såg ju skitkonstigt ut. Var det en...
Och sen gick armen, ja, armen ur led. Vad är det?
Armen eller axeln?
Tror jag. Jag vet fan.
Det var axeln, tror jag. Dislocated shoulder, om jag har läst. Men jag funderade först om det var någon nyckelbensgrej, men det var liksom ingen våld inblandat. Det var svårt att säga att det var ett nyckelben också. Men...
Mm. Nej,
ja, det var en konstig situation i alla fall.
Ja, var blev han borta en månad? Eller vad det var?
Ja, det snackar om en månad. Sen får vi se. Beror på honom vad han har för läkkött.
Så jävla onödig skada, helt ärligt alltså.
När han knappt fått spela någonting på hela januari, sen liksom får chansen om en halvtimme kvar där.
Ja, eller mot ett lite sämre lag också, för lite självförtroende liksom.
Ja, sen få in en spelare som kan hålla i bollen lite. För det var ju där vi hade problem med sista halvtimmen där. Vi tjongar iväg bollarna hela tiden, så de kommer tillbaka lika fort igen.
Ja, alltså Rayo var inte dåliga, men det är bara att de spelar lite för högt och deras försvar hinner inte med. Det var inte så bra. Men själva anfallsmässigt tycker jag Rayo är ett duktigt lag.
Ja, de saknar ju defensivt tänkande överhuvudtaget. Det är det som är det stora problemet.
Men det gäller att göra mer mål än man släpper in.
Ja, sen det blir det problemet när man ju... När de släpper in mycket mål så blir det uppförsbacke hela tiden också. Då spelar ingen roll att de spelar en attraktiv fotboll. Ja. Fotboll trots allt ut på att göra en fler mål än motståndare.
Sen har de väl inte den här, alltså riktiga strikern heller. Typ som de hade Michu och de hade Diego Costa.
Ja, de har ju hade Leo Battistao i fjol också.
Ja, precis. Men nu har de liksom inte Leo.
Alltså, nej. Ska vi... Okej, allt det där, matchen, bla bla bla. Men ska vi se vad som hände just nu?
Alltså, jag satt och tänkte på det för 20 sekunder sedan. Men jag vill inte bara skrika det rakt ut. Vi är
exklusiva.
Eller ta så på glasögonen.
Svenska fans.
Nej, men
Vänta, jag ska bara rätta till mina glasögon. Sådär. François Gallardo.
Det handlar om en spelare, så vän.
Varsågod.
Är han topp?
Es muy top. Muy top. Muy, muy top.
Spelar det nu i höst eller till sommaren?
Para el invierno. Para el invierno.
Es español?
Invierno. Invierno.
Es español?
Es muy español. Nej, skämta. Men Diego Ribas verkar återvända till Atletico Madrid.
Bombasso.
Och det är nu vi ska... Det är nu vi ska ha den där musiken också.
Diego.
Men vad ska den då skandera när Diego Costa är mål? Diego Costa, i och för sig.
Vad gjorde de med... Var det inte... Från början var det väl Diego Costa, Det var ju från början, tror jag. Och sen blev det Diego. Det kommer nog bli det. Diego Costa, antagligen den kommer de börja sjunga igen.
Alltså, har ni tänkt typ att halva vårt lag är Diego? Diego Rivas, om han kommer. Diego Costa, Diego Godin, Diego Simeone.
Ah. Min son ska också heta Diego. Och min dotter. Och min dotter.
Diego innan.
Nej, Diego. Det var som en kompis till mig som skämtade när vi gick på gymnasiet. Han bara, men vad ska era barn heta? Och sen sa vi något dumt så här. Och så kommer han, mitt barn ska heta Mikko. Och det är så här killnamn där. Han bryr sig inte. Han bara, men både hon och han ska heta Mikko. Så jag skiter i det. Riktigt pajas.
Ass har lagt upp en artikel också om Diego nu. Diego vuelve al Atletico.
Fan, jag hoppas alltså.
Fan vet. Ja, men det vart inte en avstickare. Vi får gå tillbaka till
Diego och Angel Correa.
Ska vi lämna Rayo eller?
Vi lämnar en av våra lillebröder bakom oss. Vi har ju match på söndag också. Klockan 7.
Ja, vi hade match här i veckan också.
Vi hade match i veckan också.
Ja.
Det får vi inte glömma ju.
Fan, vilken match vi gjorde alltså. In your face, Bilbao.
Ja, men det var ju faktiskt så här att...
Utspelade men ändå vinnare.
Men det var så synd om Bilbao. Det var så synd om Atletik.
Ja, det är alltid synd om dem. Fast Mourinho grät inte den här gången.
Det gjorde däremot Valverde och grabbarna. Både på presskonferensen och i mixade zonen efteråt. Skäms på er.
Ja, vad var det nu de började om? Jag sa faktiskt inte matchen.
Tydligen ska Raul Garcia gjort något. Alltså innan målet. Ska han ha dragit till med någon sorts... skulle varit frispark till Atletic igen tydligen. Av någon anledning. Helt sjukt alltså. De vill ha... Vad var det? Godin som gjorde målet. De skulle ha frispark på den bara för att han gick upp. Ja. För att han inte klättrade utan fan hoppade 30 meter högst. Fan.
Men grejen var att det var ju samma som... Jag vet inte om det var mot Valencia, men... Alltså spelaren hoppar ju inte ens.
Nej, fan, skylla sig själv då. Eller hur?
Ja.
Jag menar, ska de klaga på det? Då kan de klaga på Aduriz också. Han klättrade också på ryggen på Godin i sådana fall.
Nej, Aduriz gjorde ingenting. Nej. En snäll kille. Fan, jag hatar den jäveln. Han bara... Han som provocerar mest av alla hela ligan alltid kommer undan med. Jag hatar honom verkligen.
Är typ lite soldado-styrk.
Ja, men han måste ha lärt sig av soldado. Han måste ha lärt sig när han spelar i Valencia.
Eller hur?
De är ju svin båda två.
Atletico ställer upp med Courtois, Juanfran, Miranda, Godin, Felipe, Adrian, Koke, Gabi, Raul Garcia, Cebolla Rodriguez och Diego Armando Costa. Tankar kring uppställningen, Niklas? Var det lite för offensivt eller lite för defensivt? Eller var det bra balanserat?
Jag gillar ju inte att Adrian fick starta, men han fick spela alldeles för länge tyckte jag. Men, sen var det lite intressant att se hur han matchade Cebolla. Det var ju något så här, typ tre manna inne i mittfält och sen Costa hamnade på högerkanten i första halvlek ganska tidigt. Det fungerade ju inte alls bra. Vi spydde galla på i vår Facebookgrupp där i halvtid och det var väl en av anledningarna. Då hade vi Raul Garcia som ensam referenspunkt längst fram och sen var Adrian på vänsterkanten. Det fungerar ju inte alls. I alla fall sista kvarten.
Adrian var väl på högerkanten?
Nej, då hade ju Costa där på högerkanten.
Mm, okej. Okay.
Först... Sen hade Adrian på vänsterkanten och så Seboja, Gabi och Kock i mitten.
Åh, oh, fan.
Så yeah, Seboja spelade ganska centralt mot vad, liksom, vad hans utgångsposition var i det 4-2-3-1 uppställningen. Men... Ja. Det var ju synd på Kostas friläge i början att han missade och sen även Raúl Garcias nick där som på en hörna.
Hade vi gjort de två målen hade Atlético kunnat gå hem. Alltså typ. Ja,
ja hade Costa gjort mål direkt då hade det ju varit Rulgaren ner direkt. Då, men det har ju kanske blivit en annan matchbild också.
Det hade varit så jävla samma. Nice och bara döda matchen efter 4 minuter eller vad fem.
Ja, men sen fick de ju sitt mål 42 minuten.
Ja, något sånt.
Kändes lite onödigt. Men sen ju Courtois och riktiga grymma räddningar precis innan paus. Och sen är det ju scenförändringen andra halvlek när Atletico går över till rak 4-4-2 och pressar tillbaka och kvitteringen kom ju rätt omgående också. Då var det någon som skrek lite.
Jaså, vem då?
Ja, det var ju Raúl Garcia, main man, som slog till.
Raúl.
Ah, fan vad grym han är inne i boxen, så är helt
balle,
sjukt.
Balle.
Han är helt oduglig på resten delen av planen, men
som
inne i boxen
som Seb kallar honom chorizo benet.
Det är helt sjukt där. Tänk om han skulle kunna lära sig passa, om man skulle kunna lära sig. Alltså, han behöver egentligen liksom. Det som jag skrev den här, du vet den här ATÖ som jag alltid publicerar 31 på nyårsafton. Jag skrev att han behöver touchträning med Marcelo Bielsa och passningsträning med Marcelo Bielsa som är den bästa läraren, alltså fotbollstränaren i form av att lära ut saker i hela världen. Tänk om vi skulle kunna anställa Marcelo Bielsa bara på 6 månader så att han lär Raúl Garcia vad det innebär med första touch, passningsspel. Ja, lite mer att bara skjuta och nicka in varenda boll som man ser inne i straffområdet.
Fast jag tycker det ser ganska bra ut nu också.
Ja, men i passningsspelet så händer det liksom. Han slår iväg passningen på, eller skarvar iväg mer på chans nästan hela tiden. Ibland ser man att det finns någon mening med det, men oftast är det... Bilbao-matchen var ju typ exempel på det, att det var mer på chansen att det är på säkerhet och lika. Adrian, det händer ju liksom ingenting runt honom heller.
Mm. Någon annan kommentar till matchen?
Nej, så jävla gött seger sen. Ja, Kocke hittade Costa och han lurade ner målvakten och lägger in en tonkasse. Det var skönt.
Alltså jag var 100 på att vi skulle förlora. Alltså jag var nästan säker på att vi skulle gå vidare så här på bortom eller så. Men jag var nästan säker på att vi skulle förlora den matchen. Första laget att slå Atletic på samma mäss.
Ja, men det är också merit. Det är riktigt skitväder också.
Släkten är värst.
Ja. Du drog ju någon intressant statistik där i utslagsmatchen mot Atletic.
Ja, yeah, i utslagsmatchen mot Atletic inklusive 3 finaler. De har mött 23 gånger. Atletico har gått vidare 19 av gångerna. Det är inte fiska.
Det känns som vi har lite övertag där. Eller säger du sådant?
Ja, alltså när vi kan gå tillbaka till där ni snackade om lite tidigare där att vi var inte särskilt bra i första halvlek. I och för sig tycker jag att vi var jävligt bra första halvtimmen. De hade väl bara ett skott utanför av Mikel Rico, om jag minns rätt, under första halvtimmen. Sen så hände ju något där sista kvarten. Jag vet inte vad som hände sista kvarten. Men spelarna... Alltså, de viker ner sig, känner jag. Och då kom ju verkligen Atletic in i matchen också. Sen så var det ett väldigt konstigt beslut att flytta ner Diego Costa på en kant.
Ja, jag fattar inte det. Det var helt obegripligt.
Och använda Raúl Garcia som en sorts anfallare. Alltså som någon sorts renodlad nia. Vilket han inte är. Han är en släpande forward. En falsk nia i så fall. I bästa fall. Och han är inte alls lika bra på att hålla upp bollen. Vilket jag också tyckte var jäkligt konstigt. Och inte spelar vi ut bollen på Diego Costa, alltså långbollar ut mot Diego Costa som gjorde exempelvis mot Barcelona i Supercupen på Calderon och till stora delar på Camp Nou också, spanska Supercupen. Så jag blev förvånad över det draget, men, och det visade sig vara helt fel. För det får ju Cholo ta på sig helt det där, att det är i stort sett hans fel att de kommer in i matchen. Trots att vi hade dem under helt jävligt bra kontroll där i första halvtimmen. Första 35 minuterna. Sen i andra halvlek känner jag någonstans... Jag tror att många Atletico-supportrar känner att det här håller på att gå åt helvete. Någonstans så kom ju laget ändå in i matchen. För man ser direkt att Atletico går direkt i anfall där. Och det, man visar på sätt och vis en betydligt bättre attityd redan i inledningen av, och då menar jag anfallsmässigt, inledning av andra halvlek. Intressant är ju att vi får göra det målet också, viktigt tillfälle. Som, jag tror att vi är 10-0 eller 9-0 under den tidsperioden mellan 45 och 60 minuten under den här säsongen. Vilket någonstans visar också att det här laget är väldigt starkt efter när andra halvlek börjar. Och det var ju något som byggde upp där när Cholo kom 2012 under våren. Och sen så efter det här målet så tycker jag att luften går ur Athletic. Och jag kan inte räkna till att de har i alla fall, de har inte mer än 2-3, kanske 2-2 skott på mål. Och då är inget av skotten särskilt bra, utan Courtois kan inte hålla dem på grund av att det är så jävla halt, så han väljer att inte hålla dem i stort sett.
Mm. Ja, det så... var Ander Herrera hade ett långskott och så hade ett närskott också som Courtois kom ut på.
Mm. Ja. Så jag tyckte ändå att vi hade bra kontroll på dem förutom en kvart. Och det ser man hur ödesdigert det kan bli alltså, när man klantar till det under en kvart eller under 5 eller 10 minuter. Och det är just det där jag menar, att det har vi ju pratat om så jävla många gånger, att om man ska genomföra en match på ett bra sätt så måste man göra det under 90 minuter och 95 minuter tilläggstid också. Man kan inte bara slappna av som jag kände att vi gjorde emellanåt. Vi blev faktiskt lite rädda där, tyckte jag också, mellan 30 och 45. Vilket i sin tur Athletic känner av. Det är nästan som att Lejonet känner av sitt bytes... rädsla. Ja, exakt. Och sen bara anfaller och gör sitt bästa för att sluka bytet, så att säga. Men jag kan inte beskriva glädjen när Raúl García gör det där målet, 1-1 målet, och framförallt när Diego Costa får göra 2-1, så mycket som han har blivit bespottad av, inte bara av deras supportrar, men även av stora delar av media i Basken. Och framförallt fick han smälla på spansk media också. För nu gjorde han mål. Och nu har de ingenting att snacka om längre som är negativt i Atletico-lägret. Förutom Felipe Luis skada. Vilket var
trötta också.
Ja, exakt.
Ja. Men det var fan sen Barcelona och Real Madrid spelade lika många matcher de också. Ser du att Ronaldo vilar någon match?
Exakt. Men då kör de med den här klassiska att Ronaldo är ett monster, han är en robot, han orkar, han är speciell. Så ritar Marca en typ, ritar upp, någon konstnär ritar upp Ronaldo som någon sorts robot på första sidan typ. Och så står han där, armarna i kors. Jag såg Ronaldo, är robot. Det är pinsamt.
Ja. Yeah. Tre bra spelare mot Athletic Club.
Courtois.
Fan vad bra han är alltså.
Ah,
alltså,
grymt jävla bra var han.
Alltså vi måste ju starta en insamling. Du vet det här som Radiohjälpen kör med
Musikhjälpen.
Förlåt, Musikhjälpen kör. Där måste vi, Courtois-hjälpen ska vi kalla våra insamlingar.
Ah, grymt jävla bra var han.
Det hade varit sjukt om alla fans hade skänkt 1000 spänn.
Fast då, Kalam kommer bara ta pengarna i sin ficka. Han skiter fullständigt i det där. Skilmarinas. Kalamity.
Vad hade vi mer? Miranda var bra. Sen tycker jag Seboja gör en bra match. Det var lite sådär, samma position som han spelade i landslaget.
Mm. Tre man av mittfältet menar du?
Ja. Var det inte du som sa det så, Ren, att du är rädd varje gång Seboja springer för det ser ut som man ska spricka?
Alltså, du vet, minns den här matchen mot Real Jaén som säkert 10 pers såg. Och varje gång jag ser honom springa full sprint så blir jag så här, shit, han kommer gå sönder nu. Så tänker jag i alla fall. Och när jag ser, nu verkar han ju vara mycket bättre tränad, kanske inte ens så konstigt heller, med, när han har haft 2 år med Prof. Ortega och när han tränar ju extra också, gör han ju Seboja, för att vara 110%, i alla fall 100% beredd när VM kommer. Och han blir ju väl medveten om att han inte kommer starta varenda match. Men alltså, jag gillar den spelaren. Alltså. Jag hoppas verkligen inte att han lämnar Atletico i sommar. Utan att han får stanna. Och att han får, man, det går att utveckla spelare ytterligare trots att de är 27, 28, 29 år gamla. Men den typen av spelare, det är den typen av spelare som varje supporter verkligen uppskattar. En spelare som inte blir arg när han inte får spela. Som borrar ner huvudet, kämpar och verkligen, verkligen vill visa att han är en spelare för startelvan. Kan ha väldigt mycket att göra med hans attityd också, att han är ju själv jättestor Peñarol-supporter, och det har ni kanske sett på sista månaden här, att varje gång Atletico spelar så finns en stor Peñarol-flagga vart som helst. Spelar ingen roll vilken arena det är, om det är Vallecas, om det är Bilbao eller om det är Calderon. Men jag gillar honom som fan, alltså. Inte bara för att han är inte världens bästa fotbollsspelare, men han är den spelaren som supporten har lättast att identifiera sig med.
Han har hjärta också, känns det som.
Absolut, och det är just det jag pratar om. Mm. Två spelare som jag identifierar mig mest med när jag ser Atletico, det är Gabi, för att han är verkligen hjärtat i det här laget. Och till stor del även Ceboya, som inte klagar men som ändå gör sitt jobb och som är beredd att ge allt för laget, trots att han inte är närheten av en startplats och inte närheten av en viktig spelare för Atletico.
Jag vill bara sticka in en sak i Atletico-matchen. Vi vann utan Arda på plan.
Vi vann utan Arda, utan Mario, utan Thiago, utan Felipe. Det säger ganska mycket om att vi trots allt har bredd.
Alltså fy fan. Ja.
Men vi har satt på bänken hela matchen också. Så.
Mm. Exakt. Så vi fick inte ens komma in, som Niklas säger. Så det finns bredd. Frågan är om vi har kvaliteten att slås mot Real Madrid och Barcelona
under, jinx.
under 38 omgångar, för det är inte alls säkert.
Nej, men det problemet är att man måste ju mer eller mindre vinna alla matcher också. Det är liksom, räcker inte att kryssa sig fram på borta matcher, utan man vill vinna borta också.
Och det i sig är sjukt, alltså, att man inte kan vinna en ligatitel om man har typ 100 poäng. Man ska ha 105 typ. Du får förlora av hur mycket poäng kan man ha maximalt om man vinner alla matcher? 38 plus 76.
114 blir det väl?
Ja, exakt. Och vad var det Barca hade förra året? 103, va?
Ja, det är helt sjukt.
Så hur fan ska du kunna vinna en ligatitel? Och speciellt när du har en budget som är fem gånger mindre. Du har spelare som inte är i närheten av den högsta nivån som Real Madrid och Barcelona har. Och de har framförallt mycket bättre förutsättningar att kunna få sina spelare fräschare. Och sen tror jag att de dopar sig.
I alla fall Messi med tillväxthormoner.
Okej, men det där ska man inte skratta om. Det är faktiskt ganska tragiskt att han tvingades använda det.
Ja, ja. Men jag tror absolut att det har hjälpt honom.
Ja, men det är mycket vatten som har runnit under broarna sen det hände.
I och för sig. Vi går vidare på söndag. Äntligen, klockan 7 är det väl. Som vi möter Real Sociedad. Ett litet, jag ska inte säga, eller en liten maktkamp kanske. För att visa vem som är bland... För att visa vem som är det bästa laget bakom Real Madrid och Barcelona. Vad har du för tankar så här rent spontant innan matchen, Niklas?
Vi vann ju här i höstas borta, så det var ju bra. Men då var det lite kaos där i Real Sociedad. Men nu har de ju verkligen fått upp farten.
De spelar inte sin Copa-match eller nu mot Santander.
Nej, så det är väl ändå en fördel för dem. Men de gjorde ju sig den korta resan till Santander för dem. Men...
Mm. Jag tänkte bara sticka in med en grej. Patrick Ebert i Valladolid är utanför truppen denna omgången. Han kanske lämnar Valladolid.
Ja, han var väl blåst väder redan förra helgen, va?
Han är kungen, han skiter i allt. Han är skadad, cyklar han till träningen. Han är, Han är på sin födelsedag går han och slår sönder bilar på Berlins gator. Han gillar att dricka, han tar inte hand om sin kropp och han möter Caminero halvvägs mellan Madrid och Valladolid för att förhandla. Och ja, han håller på med lite allt möjligt skit, gör han. Det senaste jag har hört att han är på väg till Spartak Moskva.
Mm. Det har även riktats som ett jänka på att han skulle komma nu på lönsäsongen ut. Men enligt italienska medier ska Napoli ha budat 14 miljoner euro för honom. Och det kan inte Atletico matcha.
Goodbye. Det finns inte en chans att vi matchar eller?
Inte vi ska köpa kort i alla fall.
Det måste vara prio ett alltså. Det måste vara prio ett.
Sören, hur vill du ställa upp på söndag?
På söndag vill jag... Det är väldigt svårt att säga med tanke på att vi inte har truppen framför oss nu. Men Arda tränar ju inte nu på morgonen här. Eller 11 förmiddagen. Och... så det betyder Courtois mellan stolparna i alla fall. Sen Juan Fran tillbaka i startelvan efter den där avstängningen. Sen sätter fan om jag vill ha... Jag lutar lite åt Alderweireld om vi ska föra spelet, för att han har mycket bättre passningsspel. Det tyckte jag att Cholo gjorde lite fel mot Sevilla där. Där Miranda inte är lika bra med fötterna, inte Godin heller. Men Godin kan i alla fall gå upp med bollen, driva upp bollen. Så jag funderar på om vi ska bli spelförande i den matchen. Vilket mycket möjligt med tanke på hur det såg ut förra året. Kanske att man använder så Alderweireld i den matchen. Men jag tror inte att han ändrar någonting i backlinjen förutom att Insuo går in istället för Felipe då. Sen så har vi osäker på Thiago här som Cholo sa skulle vara tillbaka. Han sa att Arda också skulle vara tillbaka på presskonferensen mot efter Athletic. Så vi får se om det inte blir så blir det Koke och Gabi. Och det skulle vara bra att kunna vila Koke tycker jag. För att nu spelar han varenda match och det gäller att verkligen genom lite vila ibland också. Han kommer att gå sönder förr eller senare annars. Vidare förhoppningsvis Arda på ena kanten. Om det inte blir Arda ser jag väldigt gärna Sosa på en av kanterna. Jag tyckte att han gjorde det riktigt bra mot Rayo där och han var riktigt bra när han kom in mot
Vem var det han kom in mot? Sevilla.
Sorry, jag var tvungen att muta. Kom in folk här.
Inga problem. När han kom in.
Sosa var ju riktigt bra när han kom in mot Athletic Bilbao här senast i veckan. Så det skulle vara intressant om han fick starta på ena kanten. För jag tycker att det finns kvalitet i honom. Jag tycker att han säkerligen kan bidra med mycket också. Inte bara på fast situationer. Vidare, antagligen blir det väl Via. Det måste det bli med tanke på att han inte spelar mot Athletic. Du verkar köra Cholo en sån här, han spelar varannan match typ från start. Diego Costa, men jag är lite rädd för att Diego Costa ska gå sönder också här. Speciellt en muskelskada. Vi har haft jävligt mycket muskelskador och det blir jävligt mycket matchande och han är inte en spelare som spelar som har en särskilt lätt spelstil. Det är en kille som sliter matcherna ut. Så det är nästan så jag vill vila Diego Costa faktiskt.
Mm. Köra med Villa och Raúl García längst fram.
Mm. Mer eller mindre.
Niklas, vad har du för tankar?
Nej, delar väl sådans tankar ganska mycket där, men sen gäller det att se upp för Real Sociedads eller kontringsspel. Sen är de rätt duktiga på fasta situationer också. Griezmann är ju hysterisk i alla målform, så han har vi också hållit lite koll på.
Mm.
Det känns, ja, de är påminner lite om Bilbao spelmässigt. De kan ju också hålla bollen liksom innan laget, men de är ju också det lag som verkligen kan spela på kontring. Såg vi ju inte minst nu när de spelar mot Elche här i måndags.
Mm. Men alltså nu har jag inte följt Sociedad så mycket, men hur är Griezmann mot bättre lag, så att säga, typ Sevilla, Atletico, Barça, Real?
Vi har haft problem med honom tidigare också, så det är väl liksom inga nyheter. Han är jävligt snabb. Det är det som är. Han kan ju liksom komma förbi sin gubbe också.
Mm. Vilka är dra vilka han har gjort mål mot? Han har gjort mål mot 1-1 match mot Sevilla. Han har gjort mål mot Valencia på bortaplan. Han har gjort mål mot Almeria på hemmaplan, gjorde han två mot Valladolid när det blev 2-2. Ett mål mot Osasuna i 5-0-seger. Han gjorde mål mot Real Madrid på bortaplan när de förlorade med 5-1. Visserligen var de helt utspelade i matchen, och inte så mycket att snacka om. Han gjorde mål mot Espanyol på bortaplan i matchen vi förlorade på Cornellà El Prat. Han gjorde ett mål mot Real Betis på hemmaplan. Han gjorde mål mot Granada på bortaplan när de vann. Han gjorde mål mot Athletic i derbyt. Och han gjorde två senast då mot Elche. Så det är en spelare som inte bara gör mål mot det mindre laget, utan som kan göra mål mot de bättre lagen. Och han är, jag tycker i alla fall att han är en av ligans absolut bästa spelare. Mm. Definitivt topp 10. Topp 10 anfallsspelare, i mitt tycke i alla fall.
Jag måste sticka in med en fråga. Jonathan Biabiany, är han duktig?
Helt okej. Snabb, bra en mot en, ganska målfarlig. Har han skrivit på för Milan nu?
Nej, jag läste han var nära.
Okej, men det kommer antagligen bli klart.
Så jag tänkte se vad vi ska vänta oss i Champions League när vi väl möter dem liksom.
Mm. Vi kan prata om det lite senare, men de har ett par spelare på gång i alla fall.
Lite senare. Hur ska Atletico spela, Niklas?
Framförallt att hålla koll på deras jävla, stänga av deras ytor som inte får några ytor mot och ställa om mot oss, och se till när vi går till anfall att vi avslutar så det inte blir kontring och spelvänja mot oss. Det är väl den stora nyckeln. Sen gäller det att hålla mod mot det här laget. Inte blotta oss på någon vänster. Vi är en jävla Levante mål i baklänges liksom i efter en minut vill vi inte se.
Har du något att sticka in med, Soren?
Förra året så åkte vi på det här klantiga baklängesmålet.
Torskal vi hemma i fjol, va? Gjorde vi inte
exakt, det var första förlusten på hela säsongen. Alltså, var det till och med innan Rubén Kazan, tror jag. Eller om det var lite senare.
Jag tror det var innan.
Innan, ja. Så det var första i alla fall i ligan vi förlorade på hemmaplan.
Det var då Gabi blev utvisad.
Nej, det var säsongen innan.
Okay.
Mot Real Sociedad.
Men det var någon som blev utvisad den matchen också, var det inte det?
Ja, men det var, nej, inte den matchen. Men okay. Hur som helst, yeah. vi var i alla fall, det var svårt att ta sig igenom deras försvarsmur. De hade Iera Mendy som var helt otrolig i den matchen, om jag minns. De hade bra kontringsspel, de var ganska farliga, även om de inte skapade särskilt många målchanser. Men det gäller att se upp för det här kontringsspel, framförallt när vi är högt upp med vårt lag och när backlinjen inte har understöd. Det är så de gjorde mål på oss också sista gången. Sen så är de ett jävligt bra lag på fast situationer. De har flera spelare som kan slå in de här bollarna in i straffområdet. Inte bara Xabi Prieto utan Carlos Vela också, som är riktigt bra på frisparkar. Många bra spelare har de. Kanske inte den starkaste backlinjen, men när en backlinje inte är riktigt lika stark som de bästa lagen individuellt, så får man helt enkelt spela bra kollektivt. Och det är precis vad de har gjort här på senare tid, vilket i sin tur också har genererat ganska mycket poäng, förutom mot Villarreal då de blev helt mördade på El Madrigal. Jag tror det blev 5-1 eller 5-0.
Den var helt sjuk den matchen, tror jag. Men sen tog de sig revansch i kuppen bara dagarna senare. Men
för att rätta det lite, så var det första hemmaförlusten för det året.
Mm. Ja, men jag minns den ganska klart, för att jag minns att vi satt och snackade om en podcast precis innan dagarna innan matchen skulle spelas, och då var det typ Akshay som sa ingen slår oss på hemmaplan. Och då sa jag typ ja, men de är bra på kontra. Och sen någon dag senare så snackar vi om deras kontringsmål. Så det gäller att se upp med deras kontringar. Men det är Cholo helt, det är jag helt övertygad om att han är klar på att de är ett jävligt bra lag. Och ska vi säga också att vi har haft problem mot dem på hemmaplan. Bortaplan har vi förvånansvärt nog slagit dem med, vad var det, 1-0 med Falcaos för islagsmål och 3-1 nu senast som Niklas var inne på. Så Det gäller att slå dem på hemmaplan också. Säsongen innan tappade vi Champions League på grund av att vi inte kunde slå dem, och Gabbe blev utvisad i den här matchen när Carlos Vela gjorde mål i 90:e.
Och Courtois gjorde en tavla.
Ja, i så. Typ. Och det var en jävligt tung alltså. Ja, det kändes som en förlust.
Det var sjukt bull den säsongen. I alla fall något annat att lägga till i matchen mot Real Sociedad som spelas på söndag.
Ja, hur tror du, långt tror du Mario är borta från spel?
Han var ju med i truppen mot Bilbao.
Ja, men frågan är hur långt det är kvar från trupp till spel. Kan han få debutera på söndag?
Möjligt att han kommer in, men jag tror inte att han spelar från start. Det är
inte en sån högrisk match. Nej.
Och sen är det så att Cholo, han kastar ju aldrig in en spelare på en gång. Inte vad jag kan minnas i alla fall. Mot ett så bra lag. För att det här är ändå ett lag som slåss om Champions League-platserna. Liksom. Så det är inte att vi möter ett skitlag som exempelvis Elche på hemmaplan. Om man nu ska vara lite sådär slarvig. Så jag tror att det kommer bli han kommer matchas in match efter match efter match. Jag tror att han kommer få starta möjligtvis mot
Almeria borta sen nästa här kanske.
Det är också en fråga. Det är också en stor fråga, för att Almeria borta är inte jättelätt heller. Men den matchen måste vi ändå vinna, med tanke på att det är Almeria och det handlar inte om något lag som ska slåss om några titlar eller några högre placeringar i tabellen.
Så sjukt inte ha köpt Hernandez från Lazio.
Ja, det var stort sett klart igår.
Ja, de kommer så gå ut med det då. Men i alla fall, vi går tillbaka till Atletico. Något annat om Sociedad-matchen? Nej.
Nej, jag tror så här bara att jag hoppas att Mario matchas in långsamt, för att det är en spelare som kommer bli viktig på sikt ju längre säsongen lider. Och då har vi sett här att Thiago verkligen kan behöva lite avlastning med tanke på hans ålder, och inte så mycket på grund av hans kvalitet som fotbollsspelare, för jag tycker att han har varit väldigt, väldigt bra under tiden som Mario har varit skadad, och jag tyckte att han var bättre än Mario i säsongsinledningen. Jag vet inte vad du tycker, Niklas, eller du, Alex?
Ja, Thiago har ju varit bättre än Mario. Mario var ju också bra, men jag tyckte Thiago har varit bättre de matcher han spelade, men sen... Han har ju haft problem nu under hösten med liksom några små skador liksom titt som tätt.
Ja.
Men han har ju hållit ovanligt länge för att jag går.
Men den typen av spelare är också viktiga att framhäva med tanke på att alltså folk tänker inte på Thiago som någon sorts viktig spelare i Atletico, men har vi sett här under 3 månaders tid hur viktig han har varit.
Det känns som att han aldrig blir trött heller typ.
Nej, men det finns väl anledningar till att Simeone har honom som kapten också. Mm. Som vice kapten.
Ja.
Det är liksom inte bara det som sker på plan, utan det finns väl det som händer i omklädningsrummet och sådana grejer också.
Utan tvekan, och det vet jag ganska väl att det snackar Dani om, att han är en väldigt viktig spelare utanför planen. Och att han länkar samman väldigt ofta de spanska och de portugiska spelarna, alltså de som snackar portugiska. Gjorde han framförallt där i början när Cholo kom, där Cholo såg vilken viktig spelare det var, och det var inte så jävla konstigt att han utnämnde honom till kapten, som du säger. Ja, ganska mer eller mindre direkt när han kom, för att han såg att det här är en hombre, som man skulle säga. Det är en kille som är väldigt viktig för gruppen. Och sådana grejer, det kan man inte understryka tillräckligt.
Ja, men att Thiago fick ju knappt spela under Manzano heller. Liksom. Det kommer också att vara liksom, bland det första Simeone sa ju att Thiago, du är viktig för laget. Liksom.
Mm.
Vi litar på dig. Och han har ju växt under Simeones ledning också. Med det ansvaret han har fått. Liksom.
Mm.
På tal om helgen. Tänkte bara dra lite snabbt. Väldigt bra matcher. Barça, Valencia, Atletico, Real Sociedad, Sevilla, Malaga, Real, Athletic Club, Manchester City, Chelsea, Juve, Inter.
Du sa något skit på slutet. Det var lite dålig hörbarhet. Men Athletic, Real Madrid, det är en intressant match.
Sen var det, ja precis. Den var ju Ja, ah, det är på Bernabeu. Hade det varit på samma mäss så hade det väl kunnat...
Inte på samma mäss.
Är det inte?
Jo, de spelar på samma mäss.
Jo, eller?
På samma mäss är det.
De har skrivit fel här där jag läste. Eller, ja. Nej, så det... Jag ska inte hoppas för mycket, men det kan väl bli ett poängtapp där. De är väl...
Jag säger så här, jag tror det kommer bli svårt. För att Atletic kommer från en väldigt svår match där vi... Där vi matchade dem och även tog över matchen ju längre den led intensitetsmässigt. Så jag tror det kommer bli svårt. Och dessutom var det en väldigt blöt plan, en tung plan som man spelade på. Vilket antagligen har ganska stor inverkan på spelarna och deras återhämtningsförmåga. Sen så tvärtom är det alltså Sociedad som inte ens spelade sin match mot Racing, för att Racing-spelarna protesterade. De ställde sig mer eller mindre bara på plan där och i protest ville inte spela, för att de ville att ledningen i Racing skulle avgå. En väldigt cool grej att göra faktiskt, med tanke på hur den spanska fotbollen ser ut och framförallt hur klimatet ser ut i Spanien med enorma skulder. Och det behövs en förändring, och det gäller inte bara Racing, det gäller många klubbar och däribland även Atletico Madrid.
Nej, deras tränare sa ju det att vi har det var ju vårt livs match, och vi har bytat från vi har bytat från att spela vår bästa match till att visa vår typ stolthet, dignity.
Och det kan jag förstå fullt ut faktiskt.
Ja, det är inte allt man måste ha.
Jag vet inte vad du tycker om det, Niklas, men vad tycker du egentligen om det?
Som Atletico-supportet är man ju är i stort att de inte fick spela matchen.
Han skiter fullständigt i
det. Jag tänkte också så, men man säger det får många
vinklar. Atletico-supportet säger man ju så, men sen är det ju helt rätt. Men de har ju man har inte fått betalt på inte hur länge. Var det 4 eller 5 månader?
5 månader.
5 månader, ja. Även om det är några stora summor, men de har ju spelat Division 3. De lär väl träna och spela rätt mycket ändå.
Ja då.
Det är väl 42 matcher i Segunda B plus cupspel som de har. Så det är uppemot 50 matcher och de får inte betalt. Och en ledning som mer eller mindre är kriminell. Som helt enkelt inte gör där de ska göra. Det här har jag sett på många håll, framförallt på Balkan. Och jag tänker inte bli långrandig, men så är det med i Röda Stjärnan också, som hade spelare som inte hade fått betalt på 8 månader. Så det sker inte bara i Spanien, det sker överallt i Europa. Och sen ser vi de här engelska klubbarna, hur de slösar pengar till höger och vänster på spelare som de inte ens behöver. Exempelvis Tottenham på Etienne Capoue.
Mm. Ja, det är rigor det kan, som man säger. Vi kan ju prata lite allmänt om vad som händer här inom det närmsta och lite om Atletico i helhet. Vi nämnde lite innan Diego Rivas, vilket vi alla hoppas på. Det enda man kan göra är hålla tummarna, det finns inget att göra.
Jag kan bara säga så här, han var worldwide trending, Diego Rivas.
Var han det?
För 5 minuter sedan.
På Twitter?
Exakt.
Ja, det är sjukt. Finns det någon annan spelare som riktas på väg in?
Just nu är det inga. Om Diego blir klar så kommer ingenting mer att ske här under under januari. Däremot för sommaren så vill Atletico ganska uppenbart att de vill signa den här killen från Argentina. Angelito Correa, som är väldigt fin fotbollsspelare, som är en spelare som San Lorenzo fans i alla fall jämför väldigt mycket med Kun Agüero. Sätter de en del, och kan vi säga att det finns vissa likheter, men det finns också ganska många olikheter mellan de två. Han är mer en spelare som spelar på kanten, Kun var mer en spelare som spelar centralt, även i Independienten där han slog igenom. Men Atletico ska tydligen ha varit beredda att betala 13 miljoner euro för honom, för 100% av hans rättigheter. Tidigare så hade man erbjudit 5 miljoner euro för 50% av hans rättigheter. Så det visar någonstans hur intresserad man är av den här spelaren. Men San Lorenzo kommer inte sälja honom. Inte nu i januari i alla fall. Och de kommer inte sälja honom skulle jag tro i alla fall, innan Copa Libertadores är färdigspelad. Så vårt hopp står mer eller mindre till att de ska åka ut innan Copa Libertadores går in i nästa fas efter gruppspelet, i utslagsfasen. För att det har blivit så att Copa Libertadores kvarts, jag tror det är åttondelen som spelas nu innan juni tillsammans med gruppspelet, och sen spelas kvartsfinal, semifinal, final från och med juli till augusti, och det är slutet av augusti i så fall. Skulle vara väldigt mycket pengar att slösa på en spelare, speciellt när Courtois behövs, framförallt behövs. Man behöver säkra honom, som är världens bästa målvakt i mitt tycke i alla fall just nu, i alla fall slåss där uppe med dem. Men Angel Correa, en spelare som Cholo verkligen tycker om, som ledningen verkar tycka om, som jag är ganska övertygad om att Jorge Mendes också vill ha, sätta sina klor i. Han har redan försökt. Han har försökt värva honom och en kille som heter Hector Villalba, som också spelar i San Lorenzo, för 13 miljoner dollar tror jag var, i ett paket, båda två. Men där San Lorenzo har stått emot och sagt nej hela tiden. Och nu läste jag på morgonen här i Diario Olé, som är argentinska tidningen, som även sa att det finns ett konkret intresse och konkret erbjudande från Atletico. Det var deras president i Mattias Lammens som sa det, som jag skrev om igår, det blir torsdag när vi spelar in. Så väldigt intressant kommer det bli att se om Atletico kan värva den här spelaren Angel Correa, som jag tror skulle vara en jättefin. Alltså jag tror att det skulle bli jättesuccé inom loppet av kanske 2 år i Atletico Madrid.
Sen ska jag även säga att ingenting är säkert, men det ryktas om att om Diego inte kommer så blir det Eva Banega.
Ja, kanske. Jocke får något blott, får något fuktigt i ögonen i alla fall.
Man måste ändå säga att han var en jäkligt bra spelare när han kom till Valencia. Och
minns han, kom tillbaka till Valencia efter säsongen i Atletico, då är då han blommade ut.
Exakt. Och jag tänkte mer på när U20-VM som han gjorde i Kanada 2007. Första säsongen var han ju ganska dålig i Valencia, men det var ju också en kris då, så man kan inte belasta en spelare på typ 20 år som ska gå in och ta en avgörande roll när Ronald Koeman håller på och gör Valencia till ett lag som håller på att åka ur Primera Division liksom, och som hade ambitioner om att vara med och slåss med Champions League-plats från början av säsongen. Så Sen har han otur tycker jag, och är lite klantig samtidigt när han kommer till Atletico. När han gör den här matchen mot Villarreal, minns du den, Niklas? Den här med som slutar 4-4. Vi leder med 2-0, han blir utvisad. Villarreal gör
4-2. Ja, på borta plan, ja.
Exakt. Villarreal gör 4-2.
Och så kvitterar vi på någon sån tilläggstid om en man mindre.
Ja, Simao tror jag gjorde 2 mål i den matchen.
Ja.
Ja, det var magisk.
Och det är någonstans där som man förlorar sin det blir spikrock ner och att han får knappt spela. Sen gör han väl bara ett mål under hela säsongen, och det kommer så här mot Sporting Gijón eller något i den stilen, om jag minns rätt. Kommer tillbaka. Sen minns du honom på Åland, när vi var på Åland, hur ledsen han var på Åland när han stod där och vi skulle ta kort med spelarna efter att vi hade mött dem där nere på arenan.
Ja, då satt det vart en intervju, tror jag, med den här journalisten.
Ah, okej.
Okay. Hade ögonen på annat då, vet du.
Okej. För Akshay hade för fan hade tagit sig igenom alltihop, all security, allting vi skulle fram till spelarna. Och det roliga var ju att de kom ut framför näsan på oss och vi fick se och fick ta kort. Och jag hade kort med Kocke, en väldigt ung Kocke. Han var väl 16-17 år gammal. När vi tog kort med honom då, 16 måste han varit. Så det är en cool grej, och en cool grej som man har med sig här när han har blivit en stor stjärna just nu.
Så Banega ledsen ut för ingen ville ta foto på honom, eller?
Han såg mest ledsen ut för att han visste att han skulle få lämna, och jag tror att han hade kommit till rätta i Madrid. Han hade fått ett år i en stad där han verkade trivas, men där fotbollen inte gick särskilt bra, så var han tvungen att återvända. Men så blommade han ut i Valencia där, och sen har det varit väldigt mycket upp och ner och varit lite, ja, han blir påkörd av sin egen bil, han har druckit, han har kommit fullt i träningarna mer än 2-3 gånger vad jag har läst och vad jag har hört i alla fall. Så en spelare som är som behöver som verkar behöva en sån här fadersgestalt som tar hand om honom och som verkligen, ja, exempelvis Cholo. Så det att om det blir Banega blir inte jag besviken, men det skulle, för det är en bra spelare och den spelare som har en väldigt hög högsta nivå, problemet att få ut den högsta nivån på honom.
Jag läste här i El Confidencial, jag vet inte om det kommer inte idag i alla fall, att Mourinho vill ju ha tillbaka Courtois, som ni säkerligen har hört, men Courtois vill inte återvända eller förlänga med Chelsea. Spännande.
Ja, men det skrev de, jag tror att de skrev det för tre månader sedan. Kan det ha varit i oktober eller i november till och med?
Där de skrev, denna skrevs att, idag, eller de, jag, den uppdaterade idag i alla fall.
Ja, det är exakt den typen av, de har bara lagt till något extra där.
Ja, det är så uppdaterad.
Så den informationen kom fram för 3-4 månader sedan, att han ville att han ett inte ville förlänga med Chelsea för att han inte är säker på om han får spela, att han två inte är säker på att om man återvänder, om man kommer, vet du det, om de kommer använda antingen honom eller Cech. Han vill inte slåss med Cech, han vill ha en klar plats, en startplats vill han ha. Och tre, han känner sig väldigt hemma i Atletico och väldigt uppskattad av både fans, av ledning och framförallt av tränarstaben och Cholo Simeone, som verkligen älskar honom, nästan är beredd att offra Diego Costa i värsta fall då, om man nu tvingas göra det i sommar.
I längden så känns det som en väldigt bra grej, i och med att Costa är ju äldre också. Och alltså visst, han betyder mycket för laget, men inte så pass mycket som Courtois gör och skulle göra.
Jag tror så här, jag tror att det är väldigt viktigt att hitta rätt typ av profil på anfallare i sommar, om man nu ska sälja, om man nu bestämmer sig för att gå för Courtois och sälja Diego Costa. Så tror jag att det är väldigt viktigt att spelaren som kommer in, att man är 100% säker på att man kan få honom, att han kommer in bra i laget också. Det är det absolut viktigaste. Sen får vi se vad som händer. Det är, ingenting är säkert. Alltså det går inte att säga vad som kommer hända om 6 månader. Det blir jättesvårt att säga. Jag menar, Dani brukar säga att saker och ting förändras på någon timme. Så att vissa tidningar publicerar en grej och att det blir en helt annan grej. Precis som nu med Diego exempelvis. Vem hade trott det här för igår klockan 8 på morgonen? Ingen trodde att Diego skulle komma imorgon, igår klockan 8 på morgonen.
Men sen var det han Pico Diaz också, eller vad det heter, vad det kallar honom.
Pico, han kallas så.
Vet du vad han heter på riktigt?
Javier Felix Diaz tror jag.
Okej, för det var han som hade skrivit den på El Confidencial också.
Jag vet, om han och Javier Matallanas, de jobbar både på El Confidencial och på AS.
Okay.
Och Matallanas har en brorsa också som jobbar på El Confidencial, som man verkar ge jävligt mycket information för. Matallanas, om ni vill följa någon som kan väldigt mycket om Atleti, så kan jag verkligen, vet du, rekommendera Javier Matallanas. Läs hans blogg också, brukar han komma med lite intressant inside-info om inte bara Atletico utan om spansk fotboll också. Tror den heter Confidencias, och det finns under bloggar på as.com, deras hemsida.
Antonio Risse också, och vad heter han? Ruben Uria.
Jag älskar Uria, framförallt hans texter om Atletico. Sen är inte han lika bra källor, men han är grym på att skriva, och den som kan spanska eller i alla fall förstå lite grann av spanska, eller använd till och med Google Translate, det är värt det, för att
i viss mån i alla fall.
För att han är riktigt duktig, tyckte jag, och han säger verkligen vad han tycker också, om inte bara om Gilmarín och Atleticos ledning och spansk fotboll i det hela stort, utan om allt som om det spanska samhället och hur saker och ting fungerar där borta. Så Ruben Uria kan jag verkligen rekommendera. Han är på Eurosport och Cadena Cope och Estadio tror jag det heter på spanska TVE.
Och någon ni inte ska följa är Manolete.
Om ni hör något från Manolete så är det bara Tontolete.
Det är skitsnack. Ja, är det något annat vi bör lägga till i podden förutom att hålla tummarna för Diego?
Ja, senaste var väl att Cadena Söder rapporterade att Newells förhandla med Valencia om Ever Banega.
Likt som Boca också. Och Inter.
Boca är jag ganska säker på att han inte kommer komma, inte kommer gå till, för att de har ett inte råd med honom. Och nummer två, minns ni Carlos Bianchi? Han är tränare i Boca Juniors och han vill inte ha in honom, för att han vill ha en spelare som är snabbare, som är lite rakare i sin spelstil. Och Banega är ganska omständig och väldigt mycket boll. Ja, han vill ha mycket boll. Så jag är ganska säker på att han inte går till Boca, utan han går med stor sannolikhet till Newell's Old Boys, där han har snackat väldigt mycket om han vill återvända till Argentina också, på grund av att han har lite problem i privatlivet, så att säga.
Ja, sen så kanske det inte blir bättre att man möter en annan hårdhuvad spelare i Boca Juniors i backlinjen.
Katastrof!
Man vet aldrig, det kanske blir lite maktkamp i omklädningsrummet. Men, Soran, har du något att lägga till på den?
Ja.
Derby.
Derbyt, ja, tänkte jag också prata om. Men eftersom jag snackar rätt in så får Niklas prata. Ja, men jag tror de blir trötta på mig, alltså.
Vi hör en annan röst.
Vi är trötta på det, så.
Ja.
Sorry allihopa, alltså.
Du sitter inne med så mycket information, så det är bara positivt.
Ska vi köra en lång eller ska vi bara dra upp det snabbt?
Nej, kan vi ta lite snabbt. Vi har i alla fall två raka på Bernabéu, så det vore liksom ett under om vi skulle kunna ta tre också, men...
Ja, men lika på Bernabéu i alla fall. Hade inte varit fisk.
Det viktiga i de här matcherna är väl att göra mål.
Ja, på bortaplan speciellt.
Så får man ett bortamål liksom. Sen lär vi få möta spökets Casillas också. Vi har ju hellre Diogo Lopez i mål än Casillas.
Ja, så det riktigt som att... Eller han har ju slått rekord nu, Casillas, i Real Madrid. Vad är det? Höllt nollan i flest minuter eller vad fan det är. Men sen har han också gjort det mot lag som Espanyol, Olympique Chativa och vem det nu är de har mött liksom. Men klart det är en skitbra målvakt.
Ja, det är det ju. Han blir liksom inte dålig bara för att han har brutit ett ben i handen liksom.
Vi får se vad hans fru kan göra. Hon som är Atletico-supporter. Sara Carbonero.
Jag ska ju säga också att vi inte har vunnit mot Madrid under tiden som Casillas har varit målvakt i Real Madrid. Enda gången vi har vunnit, vad jag kan minnas, 1999 när Jimmy Floyd gör två mål och vi vinner med tre på Bernabéu.
Då var väl Casillas på bänken?
Han började på bänken. Var väl Albano Bizzarri, tror jag, som stod i mål. Sen blev han utvisad och var tvungen att ta in en, vad var han, 18 år, 19 år, Casillas vid den tidpunkten. Så vi har inte vunnit sedan dess. Det är dags att bryta den negativa trenden också. Det är dags och gå vidare även i Copa del Rey, även om vi har gjort det jävligt bra så här långt.
Vi har väl mött dem i cupen tre gånger, vi har, och alla har vunnit två av de här mötena. Atletico gick väl vidare sist, var det 87 eller fan var det?
Det var före min tid.
Ja, det var ett tag sedan i alla fall. Nej, men det blir en tuff nöt att knäcka, men det blir två intressanta matcher i alla fall.
Men jag kände det att vi slog dem på Bernabéu, men då var de inte så bra organiserade. Alltså Ancelotti hade nästan precis satt över, men det känns som att han har fått, att han styr skutan åt rätt håll nu.
Ja, men ändå, det känns som, med den spelstilen som vi har, så går det att rubba dem. De är ju fan inte oövervinnliga. Sen gäller det framförallt lika som mot Real Sociedad. Man får inte låta Real Madrid kontra mot dig. Det gäller att avsluta alla anfall. Och liksom hålla i bollen och spela bollen på rätt tillfälle liksom, inte tappa bollen. Alltså kontra mot dig.
Du ville sticka in med någonting, så
jag bara nämna att det har du helt rätt i, att de var inte organiserade, de var inte på topp när Ancelotti tog över, vilket är normalt. De hade inte Xabi Alonso och de hade problem på vänsterbacken där Marcello var skadad. Så det var ganska många grejer. Bale hade precis kommit tillbaka från skada och en transfersumma på 100 miljoner euro. Och så det är saker som som har fallit på plats under den här tiden sedan vi slog dem senast. Så nu tycker jag att de är ett betydligt bättre fotbollslag och mer sammansvetsade och framförallt mycket, mycket bättre i defensiven, vilket det inte råder något snack om. Även då om de har mött lite sämre lag, även om Celta utan tvekan kunde ha gjort minst 3-4 mål på dem på Bernabéu. Charles missar ju massor med frilägen där. Nej, i den där matchen.
Det var helt sjukt.
Mm. Så mycket bättre lag och förhoppningsvis kan vi i alla fall konkurrera med dem och göra en riktigt bra fotbollsmatch.
Jag tänkte lägga till, vi möter Almeria den 8 februari klockan 10 på bortaplan. Där kommer Niklas favoritdomare döma.
Jag tyckte se det senast, jag såg det också. En av de här kortgalna bröderna.
Fernando.
Ja, de är helt sjuka de två bröderna.
Alltså, jag hatar verkligen Vitienes bröderna och Borbalan kan jag inte, jag hatar honom
Muniz.
Ja, det är han är fan värst.
Jag tycker ändå Muniz har skärpt sig lite grann alltså, men i jämförelse med Vitienes bröderna så är inte han lika dålig längre, tycker inte jag i alla fall.
Nej, men
vem gillar ni mest då?
Jag gillar Klaus Gomez faktiskt.
Ja, Klaus Gomez har varit bra. Och sen Lajos tycker jag också är helt okej.
Ja, Lajos.
I love Lajos. Vilken
alltså, han har lite dålig domslut ibland, typ vid offside och så, men han tillåter väldigt mycket. Det tycker jag är bra. Det passar vår spel.
Ja, han låter i alla fall spelet gå och det, liksom, det haglar inte kort liksom, för minsta lilla grej. Nu fick ju kocken och jävla billig skit kort senast mot Bilbao.
Den där som du blev förbannad över.
Nej, inte. Nej, det är liksom, han är liksom bara aggressiv i ryggen och det är liksom inget fult spel liksom. Någon släppan fick Laporte som tog kapare Costa början och att maga och klaga och fick han ens gult kort där.
Jo, han fick gult, fick han.
Ja.
Sorgligt men sant. Men ja, då har vi kommit över det värsta i podden, om man säger så. Något annat vi ska lägga till innan vi knyter ihop säcken?
Du kan väl lägga till att jag fick precis meddelande av Dani att det här med Diego, spelarna snackar om det ganska öppet på träningsanläggningen. De verkar vara kvar där för tillfället och ska tydligen snacka om det väldigt öppet, om att det är klart och att han kommer spela för Atletico under resten av säsongen.
Nice.
Ja, det var en riktigt försenad julklapp. Och han var fan vad bra han var sista gången. De har utlånat till oss.
Jag följer oss snart så det kan bli en tidig födelsedagspresent.
Ja, vi får se det så.
Ja, vi säger tack så mycket och på återseende.
Yes, ha det bra.
Ciao, hej.